أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى واستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب فشت بيم أوشك في شينيان من دبا ميكي ترافيك بيك أوشك تبي أعمل دوتا من دبا ميكي ترافيك فولي أن نوغونا باقنا كاشين تبور من الحمد لله على فعل بيهارنو. بارك الله فيكم في التولى مودو inshallah vi ska försöka komma i tid och inte upprepa sådana här grejer. Okej, innan vi börjar inshallah så tänkte jag bara meddela allihopa att från och med nästa fredag, så idag också och nästa fredag, att det finns för både killar och tjejer. Så om ni har någon bror eller ni vet någon yani, som är intresserad av att komma yani, en kille, så ska han komma inshallah på fredag. Och tiden också kommer ändras. Det kommer inte vara klockan 4, det kommer vara klockan 5 inshallah, eller hur? Klockan 5 sa vi. Och det är från och med nästa fredag inshallah ta'ala. Och alla välkomna, alltså, ni kan ta med icke-muslimer också. De kanske vill lyssna någon gång också. Taib, ni som var med förra gången vet ju att vi befinner oss fortfarande i akuten. Och denna akut, som jag sa tidigare, att det är en islamisk akut det här. Det är akut för dem som, för de muslimer som har glömt bort sin religion. Och vi hör ofta folk som säger, alltså jag vill bli bra, jag vill vara religiös, eller jag vill vara praktiserande muslim. Men det är inte många som är det. Det är inte många som är det. Yani, om du går in i skolan idag där det finns många invandrare, alltså många muslimer, typ någon gymnasieskola, eller till och med, vad heter det innan gymnasiet, vad heter det, högstadiet, vad heter det, 7, 8, 9, det här stadiet. Och du går in och tar en titt på folket där, på muslimerna, och ser vad de håller på med. Och sen jämför det med vad profeten alaihissalam har lärt oss. Profeten Muhammad alaihissalam har lärt oss att leva på ett speciellt sätt. Och sen jämför du med det, hur folk ser ut, hur de pratar, om de ber eller inte. Massa tjejer som muslimer, men syns inte på dem, många slöja. Så men när du frågar dem, de vill. Det är inte så att de hatar islam och säger typ, ej, jag vill inte bli bra muslim, eller jag vill inte bli bra. Ingen vill, ingen säger så. Utan allihopa säger, jag vill vara bra, jag vill vara religiös, jag vill vara praktiserande muslim. Jag vill gärna vara som den här tjejen som också är religiös, som ber och så, hon verkar vara bra. För att min syster, den tjejen du ser som har på sig slöja, som ber, som inte skakar hand med män, som inte är med killar, som inte går ut på diskon, som inte sminkar sig ute och allt det här, hon är som du. Det är inte så att hon är ett monster och du är skönheten, hon är odjuret någonting. Utan hon är tjej i ung ålder, 16, 17, 18, 20. Du är också ung, hon är ung. Hon har pengar, du har pengar, eller hur? Hon kan köpa det du köper, men hon gör inte det. Hon väljer köpa andra grejer istället. Hon kan också sitta och glo på massa såpoperor och tv-serier och filmer hela dagarna och sitta och prata i telefon och försöka fixa någon hon är så kallad kär i, eller vad det heter. Hon kan göra precis det du gör utan enda fläck. Hon är vacker, ung, vacker tjej som du. Så vad är det som gör egentligen då att hon väljer att ta religionen? Eller, yani, om vi ska gå lite längre än så, vad är det som gör att det finns en kille, ni vet, idag kanske en tjej, hon är lite mer blyg, yani, okej, okay, tyvärr idag blygsamheten är lite långt bort ifrån vissa tjejer, men hon kanske är blyg ifrån att vara med killar, eller typ, eller rädd för sina föräldrar, deras, hennes föräldrar, sådana typ av föräldrar, hedisch mot föräldrar eller någonting. Kanske döda henne, jag vet inte, det kan vara något som stoppar. Men en kille eller en person som inte har yani, något att förlora, kan väl göra vad han vill eller vad hon vill. Men de gör inte det ändå, vissa av dem, de här muslimerna. Och samma sak, det, om vi ska gå mer än så, de som blir muslimer, vet du, det finns de som så kallade konvertiter. Och konvertiter är ett fel ord att använda egentligen, eftersom det betyder att man har omvänt, alltså, utan vi säger revertiter. Och revertiter betyder att man har gått tillbaka till sin grund igen. Som vi har läst i islam att alla föds muslimer, alla föds som, alltså folk som tror på Gud och så, fötra ett naturligt tillstånd att tro på Gud. Sen samhället, föräldrar, skola, allt sånt här annat ändrar deras religioner, deras tankar sen. Men hur som helst, dessa muslimer, du kan ju tänka dig en tjej som blir muslim, svensk tjej, du har säkert sett, om inte det sitter någon bland er nu, att liksom hela hennes liv hon har levt helt emot vad islam lär ut och islams värderingar, firat jul, det är islams jul, nyår med föräldrarna, varit ute och rest, gått på såna här skidresor med klasserna och helt, och nu slutar hon med det. Hon till och med skapar kanske problem med familjen, med mamma och pappa, eller de vill inte ha något med henne att göra. Hela hennes liv hon har ätit griskött och varit ute, yani, förstår du, hon har levt ett liv som helt emot islam. Sen plötsligt blir hon muslim. Hon är ung. Det är inte så att hon är typ forskare eller något sånt och studerat islam in i det minsta. Det är någonting som har poppat upp i hennes hjärta som får henne att vända om och omfamna en sak som är så långt ifrån hennes egna tankar och värderingar, så att en person som ser detta utifrån tänker, är ni väl dum i huvudet eller vad håller hon på med? Därför att det är precis som att jag skulle hämta, ja, ni vet, den grovaste brottaren, och han brottas och slåss och han är galen, och sen han blir typ ballerinadansare. Han börjar dansa ballett, kille. Vad gör han? Vad händer med dig i brottningen? Eller slagsmålen eller boxningen? Han blir ballerina. Det går inte. En som ser det utifrån, han tänker det här passar inte ihop med vad han höll på med tidigare. Helt andra grejer. Så den som ser på de religiösa utifrån ser faktiskt, jag tycker, ett mirakel. För att vara ärlig, det är ett mirakel. En mirakel kanske tänker att man ska lägga sin hand på någon som är blind och han ser igen. Nej, miraklet är det islam som ändrade den här människorna, de här ungdomarna. De äldre, okej, de är äldre, de kan ta sina egna val. Men ungdomar som gör revolution mot hela samhället, mot familjen, mot släktingar, mot skolan, mot allting, och blir muslimer, det där är ett mirakel. Det är Koranen det här som är detta. Så att vara religiös, akuten, vi pratade om akuten förra gången. Vi sa att många muslimer är behov av att hamna i en islamisk akut. De är så långt borta från sin religion och sina värderingar, och vi vet ingenting om islam och vet ingenting om vad muslimer ska göra och hur de ska leva, att de behöver hamna i en akut och få akut hjälp ifrån deras bröder och systrar. Precis när du går till en vanlig akut i Östra eller Sahlgrenska eller något annat sjukhus, du kommer hamna, som jag sa förra gången, i ett väntrum, och du kommer titta i tidningar och hålla på. Allt det här har gått igenom. Men när du hamnar inne hos läkaren, läkaren när han undersöker dig, efter undersökningen så han ger dig, vad ska man säga, antingen botemedlet eller han säger till dig vad du ska göra. Rätt eller fel, sant? Yani, om du har, vi säger inte att du har någon värsta sjukdom, det är stukat foten. För vissa muslimer, de har inte stukat foten, vissa muslimer har cancer och AIDS och all hjärntumör. De behöver ändras snabbt, därför de kommer hamna i helvetet. Yani, om de dör, de hamnar i helvetet, därför de ber inte. Resvitt ber inte muslim. Det här är ett stort problem. Och vem säger det här? Det är inte jag. Yani, kanske tänker han annars extremist. Okej, jag är extremist. Men är profeten extremist också? För det är han som säger så. Han säger, alayhi salatu wassalam, i hadithen som är sahih, att löftet mellan oss och dem, alltså mellan oss muslimer och dem icke-muslimer, är bönen. Den som lämnar den lämnar islam. Och Ali ibn Abi Talib och andra från de stora följeslagen brukade säga, vi såg innan ingen annan gärning som vi klassade som kufr och kyrk, alltså att lämna islam, förutom den som lämnar bönen. Det är det vi såg. Så den som inte ber är inte muslim. Så den här personen har många sjukdomar, eller hon har många sjukdomar. Hon har sjukdomar som yani, inte går att bota nästan, men det finns mediciner som saktar ner dem. Yani, med andra ord, en person som har HIV, och den här personen går till sjukhuset och får medicin och hamnar hela tiden hos en läkare och måste vara på besök. Och du vet, en AIDS-smittad patient, en hans, vad heter det där systemet? alltså, han är väldigt känslig för vilken sjukdom som helst. Okej? För att varje människa har ett immunförsvar. Okej? Det här immunförsvaret försvarar från bakterier och sådana här sjukdomar, så är det starkt i din kropp. Och ni vet, vita röda blodkroppar, här historien, jag ska inte gå in på det, men det försvarar. Får man AIDS, alltså själva sjukdomen HIV, det viruset, får man AIDS, vad händer då? Då blir du, då dör man immunförsvaret, eller försvagas kraftigt. Så det betyder, om du blir förkyld, du dör. Tänk dig, alltså, det räcker med att du blir förkyld, du dör. som är så. Så vissa beskriver då har världens sjukdomar och de går ut och de är glada. Jag har ni sett någon AIDS-patient som är lycklig? Han vet att han ska dö. Han mår dåligt. Han vet att han förlorar sina barn och förlorar sin fru och förlorar sin familj och sina vänner. Han har ingen framtid. Finns det någon muslim idag som går runt som inte ber och har lämnat islam och tänker det är kött, jag mår dåligt och jag måste bättra mig, jag måste fixa min framtid. Tänk helvete, tänk paradis. Det finns inte. De är glada. Det säger muslimer, de ber inte, de är glada, de skrattar, de har roligt och de vet inte vad som väntar dem. De vet inte. För Allah Jalla wa Ala, han säger i Koranen: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Vad betyder det här? Efter dem kom det ett folk som slarvade med bönen, slarvade med bönen och följde deras lyster, deras begär, deras impulser, de gör vad de ville. Vad hände med dem? Allah säger de kommer få gaya. Vad är gaya för någonting? Vad är det här? Ibn Abbas säger al-gay, det är en dal i helvetet där de som slarvar med bönen kommer vara där speciellt för dem. Och en liten bit av eld från den dalen förstör all världens berg. Bara lite. Och du kommer leva. Kan du föreställa dig? Bara du inte ber. Yani, de som säger till mig jag blir religiös. Det går inte att säga jag blir religiös om man gör ingenting. Därför att vara religiös har en speciell betydelse. Har en speciell förståelse. Har en speciell väckelse. Så att alla vi muslimer som är i akuten, vi måste pigna till. Vi måste vakna. Därför att den här sjukdomen vi har i våra hjärtan, att lämna bönen eller att vara hatfull mot sina bröder och systrar, att hata moskén, att hata Allah. Vissa hatar Allah, kan du tänka dig? Vissa hatar Allah. Du kan säga till nej, det är inte jag. Jag hatar inte Allah. Okej, inte du, men vissa gör det. Hur? Jag ska säga hur. De säger med sin tunga vi älskar paradiset och vi vill hamna där, men de gör ingen gärning som tar dem närmare till paradiset. De säger med sin tunga att vi hatar helvetet och vill undvika att hamna där, men de gör ingenting som bevisar att de undviker helvetet. De säger att de älskar Allah och profeten, men det finns inga handlingar som de gör som visar att de älskar Allah och profeten. De säger att de hatar Satan och Shaitan och vill inte följa honom, men de är deras, hans bästa kompisar. De här hatar Allah subhanahu wa ta'ala. Om du gör det som Allah hatar, så hatar Allah dig. Det här är en viktig grej. Om du gör det som Allah hatar, så hatar Allah dig. Allah hatar de som ljuger. Ljuger du mycket, Allah hatar detta. Allah hatar de som lämnar dyrkan och tillbeden till honom, för han är beordrat till med detta. Om du gör det här, Allah hatar dig. Det är mycket enkelt. Ändå om du säger att Allah älskar mig, det finns inget bevis för det här. Så vi måste bli religiös. Och jag lovar er idag att efter besöket i akuten, efter läkaren har gett dig och undersökt dig, om du har en allvarlig sjukdom, läkaren kommer ge dig massa medicin, du måste besöka honom ofta. Och det finns vissa muslimer så, de måste börja lära sig, besöka moskén, gå till föreläsningar, vara med systrar, vara med bröd, bli extra stark, för han har haft många sjukdomar. De måste rensas så han inte dör av dem. Sen finns det vissa muslimer som har kanske styckat foten eller någonting, och det är inte så allvarligt, men ändå när du går till läkaren i akuten, exempelvis i någon sjukhus, och sen säger läkaren till dig så här, han kommer och han börjar undersöka dig, är det ju ont ibland? Är det inte så att när man går dit och du har stukat foten, han börjar peta på den och så, han trycker och det gör ont och du tänker vad är det med honom liksom, och det gör ont. Samma sak här. Det är inte lätt att bli religiös, min syster och min bror. Det är inte lätt att ändra sitt liv. Samtidigt är det inte lätt när du hamnar i akuten att få bort din sjukdom. Om du har mera sjukdomar eller du är mer sjuk än vissa, du gör mer ont och det är jobbigare. Så att det är ingen lätt grej det här, utan det kräver ansträngning. Så att den personen som kommer till akuten och har en stukad fot, läkaren säger till honom, kolla här, eller brutit foten eller något sånt där. Nu är det så här att du får inte gå på den här foten, eller hur? Han säger så. Och han säger du måste gå med kryckor och du måste gipsa den och vi måste ta röntgenbilder och du måste komma tillbaka om en vecka och du måste göra så. Du får inte spela fotboll, du får inte springa, du får inte göra det, du får inte sitta länge på det sättet, du får inte. Vad vill han? Han får inte. Jag gör vad jag vill. Kan du säga till läkaren så? Sticka ifrån, jag gör vad jag vill. Kan du säga så? Det går inte. Du kan säga till läkaren, ej, jag gör vad jag vill, jag ska gå på den ändå. Okej, stick då, han bryter foten igen. Det är inga problem för honom. Idag finns det muslimer, du säger till dem, yani, du vet, du har en allvarlig sjukdom, du ber inte, kan du be? Han säger nej, jag gör vad jag vill. dhe mas aktil e gjëja vë du vil. Dhe jetë vë du vil. Pra Allah, u lillah mëthel ala, Allah vë stemmer e vë ishtë vë du huska jara, u in të jara. E përshuan s'ka pëtej, di mama papa, do më të jetil dhe, du fojtë të bëmë në hara shëjëm. Elhur, u lëhetë në lëfojtë të bëmë në hara, killen. Dhe si bëfë dhe, më hanesu snelë, hunesu bra, ne një fojtë të bëmë hëne. Vëfër, dhe fëtë, jani, jo vë stemmer harë, sej papa. Mama sejrë, jo fëtë dhe dhej, du fëtë dhe të mej. Eller? U lëhetë ina. Vem ha fëtë vem, sejro. Vem ha fëtë vem, e dhe dhysë ose hara. So hatë, sa mos vakë. Han sejti dhe lakërën, han endra ditë liv. Han endra hera ditë liv, han endra hera ditë sistem. Han këtë hem dhej, o du most endra av ditë sistem. So di më në rejtë, du most slita me, më në rejtë, du most verja me, saker som du måste börja tänka på och så vidare. Läkaren har sagt till dig det här och människor idag litar på vissa läkare mer än Gud. Är det? Läkaren vet allt tänker om. Men vem är det som har skapat läkaren och hans hjärta och hans kunskap? Allah säger i Koranen, han som har skapat er och det ni gör. Yani datan som är framför mig eller tvn som är i ditt hem, det är Allah som har skapat den. Men hur? Skapar man, hur skapar Gud tv? Allah säger han skapar det er och det ni gör. Yani, det ni gör, det är allt som det finns i den här dunia. Så läkare man säger till vissa muslimer idag, och Allah jag älskar dem, de är mina bröder och systrar muslimer. Det är så att jag hatar dem, jag är inte arg på dem, utan jag är bara lite, vad ska man säga, jag är rädd om dem. Ledsen om de hamnar på en plats där de inte känner till dess yani, ondska och dess yani, farligt, hur farligt det är där. Att de yani, när man säger till dem det här är, jag, det är inte bra, eller gör detta inshallah, det här är jättebra. Han säger, vem har sagt det? Jag säger inte, Gud har sagt det. Alltså måste man, är det så viktigt, alltså du vet, om man inte håller på och ger massa ursäkter. Men säger jag till honom, det är rekommenderat ifrån läkaren att du ska göra så. Aha, då blir han bästa muslimen. Muslim till läkaren, inte till Gud. För det finns muslim till Gud och det finns muslim till andra. Det finns de som underkastar sig Gud och det finns de som underkastar sig andra grejer. Så för läkaren skickar hem dig och ändrar ditt liv. Samma sak här min syster och min bror, att när du blir religiös, du måste ändra ditt liv. Du kan inte vara samma sak. Du kan inte leva samma liv som du levde innan. Du kan inte leka och skoja och tramsa som du gjorde innan. Därför du har nu ett budskap. Du har ett mål. Du ska någonstans. Du vet vad ditt liv går ut på. Du tänker så här. Hur kommer det sig att muslimer är de som de slarvar mycket muslimer? De kommer sent till lektionerna och sånt och de gör inte ett bra jobb. Vad är det med dem? Yani, de tänker kanske, vet ni vad de flesta muslimer, vet ni vad de gör så? De tror att de är garanterade paradiset för att de är muslimer. De tänker, vem bryr sig? Jobb och... Nej, jag kommer ändå hamna i paradiset. Jag är muslim. Eller hur? Så lätt är det inte. Och sen ser man icke-muslimer. De kämpar och de är i tid och de jobbar. Vet ni varför? Därför att dunia, det är allt att ha. Allt de har, det är dunia. Allt de kan tänka sig, det är den här världen. Det är deras paradis här. Så att de måste göra allt för att få ut det mesta av den här världen. Men när muslimerna tror att de kommer sitta i slott med massa brudar och dricka och softa och äta och typ säga, ej det är lugnt, jag är muslim. Så enkelt är det inte. Eftersom ingen människa i hela världen har hjärna och säga till sin läkare, ej lyssna, jag vet att jag har brutit foten och allt det här, men kan inte ändå spela fotboll. Du måste få ont lite, du måste vara lite jobbigt, gipset är lite, men kom igen, går det inte eller? Jag menar, vadå? Vem bryr sig om jag bryter foten? Så att, man kan säga så. Du kan säga till Gud, ej, vem bryr sig om bönen? Vem bryr sig om islam? Jag kommer ändå hamna i paradiset. Du kommer inte hamna i paradiset, stick härifrån. Varför skulle du hamna i paradiset? Vad har du gjort för att få paradiset? Eller de som säger, jag har ett bra hjärta och ja, mashallah, jag älskar Gud och allt det här. Men jag gör ingenting, jag har ingen slöja, jag ber inte, jag kan ljuga, jag går ut och festar, jag har en pojkvän, jag har en kvinna, allt det. Okej, så du menar att du är precis likadan som den som ber och sänker sin blick och inte gör haram? Jag menar, då kan alla göra vad de vill. Vad är det för skillnad mellan dig och dem? Allah säger subhanahu wa ta'ala i Koranen, kan man jämställa de kunniga med de okunniga? Allah säger, kan man jämställa muslimen med den kriminella? Man kan inte. Därför det är två olika grejer. Så att när du blir religiös, du måste ändra ditt liv. Du måste bli något annat. Många tjejer, de har slöja, men de vet inte varför. De vet inte reglerna. De vet inte hur den här slöjan ska se ut. Så de bara har något på håret. Slöjan är inte ditt hår. Yani, du vet, om du, okej. Okay. Om du täcker hela dig själv, allting topp i tå och visa håret. Vem bryr sig om håret? Det har ju. Håret är inte grejen. Slöjan är inte hår eller att täcka bara med kläder. Slöjan har en betydelse. Slöjan är inte bara för att du ska bli våldtagen. Jag hörde en tjej på TV på en sån, yani, på nyheterna. Hon sa, vi har slöja för att vi inte ska bli våldtagna. Skämtar ni med mig eller? Tror hon verkligen att hon har slöja för det? För att hon inte ska bli våldtagen? Nej, det är inte därför. Det är inte därför du har slöja på dig. Det finns orsaker, du vet om dem? Du vet inte, därför du har inte börjat ändra på ditt liv. Det är rutin för dig nu. Det går inte, du måste ändra. Du måste lära dig, du måste veta varför du finns. Och varför Gud har skapat dig. Och vem är Gud, och komma närmare Gud. Och lära känna Gud. Och veta vad hans namn och hans egenskaper och hans attributer och allt det. Så att du ändrar dig till det som är bra för dig själv. Du måste byta ut det gamla mot det nya. Om du vill känna på trons sötma. För att du vet, trons sötma, alltså, du kanske frågar vad är trons sötma. Sötma, det är smak, yani. Vilket betyder att tron, iman, som du har i ditt hjärta. Och varje muslim har lite tro i sitt hjärta. Att den har en smak. Att den har en sötma. Det smakar någonting, det här är tron. Och för att du ska få den, så måste du ändra ditt liv. Vem har sagt det här? Det är profeten alaihissalam som vill säga detta. Och innan profeten Allah. Allah säger i Koranen att han ändrar inte ett folks tillstånd om inte de ändrar sig själva. Yani om du vill ändra ditt tillstånd till det bättre, du måste ändra dig själv. Då Allah hjälper dig. Inte som vissa säger idag. Ej, jag ska inshallah ta på mig slöja när jag gifter mig. Eller när jag blir stor. Eller nästa ramadan. Eller när jag gör hajj. Eller när min mamma slutar tjata. Eller bla bla. Eller så hör man, när Allah vägledde mig, jag ska ta på mig slöja. När Allah vägledde mig, jag ska sluta röka. När Allah vägledde mig, jag ska börja be. När Allah vägledde mig. Du förstår, det heter inte när Allah vägledde mig. Det heter när jag blir bra, Allah vägledde mig. Du måste ändra dig för att Allah ska hjälpa dig. Du måste ändra dig för att Allah ska ge dig det du behöver. Förstår du? Precis som du måste plugga för att få godkänt på provet. Kan du gå till lärare och säga jag vill ha MVG innan provet? Läraren kommer säga nej, du får inte MVG innan provet. Säger man, jo kom igen, lita på mig, jag kommer få MVG. Börja med den först. Det är inte så. Du pluggar, får du bra, du får bra. Får du dåligt, du får dåligt. Så du måste ändra. Det betyder att du ska ändra ditt liv, ändra livsstil. Precis som läkaren beordrar dig att ändra din livsstil på grund av en liten stukad fot. Så islam, du måste också ändra dig själv på grund av din religion. Och hur ändrar man sig själv? Okej? Jag hoppas att du är beredd att ändra dig själv. Eller kanske tänker, jag vill inte ändra. Jag är inte övertygad. Det här hör jag ofta, speciellt från tjejer. När jag pratar med dem om hijab och slöja och så här. Och frågar dem varför de inte har slöja. Så säger de, jag är inte övertygad. Vet du, det här ordet, det är livsfarligt ord. Därför att är man inte övertygad om vad Koranen säger, du är inte muslim. Men de säger det på grund av att, ni vet, de menar inget illa, yani. De säger det så här med ett gott hjärta, att de vill lära sig mer. De är, yani, kanske lite okunniga om det. Men att säga att jag inte är övertygad om en sak som är obligatorisk, det här är stor grej hos Gud. Yani, så vi ska inshallah försöka förklara för er och övertyga dig, inshallah, varför du ska göra någonting för Allah. En simpel grej, min syster. En simpel, enkel grej som får dig förstå det här. Det är, om en människa som du, en människa som äter och dricker, sover och vaknar, går på toa och så, en människa, han heter Gud, en människa, ge dig en present, okej? Din kompis i skolan som du tycker om, ge dig en present. När presenten du får, du glad, tacksam för den, för du är en gåva från din vän, okej? Och du använder den en liten period. Kanske det är en present, en klocka eller mobil eller kamera eller någonting. Det är en present. Du är glad över den. Bra. Din kompis, när hon ser dig använda presenten, yani hela tiden, hon blir glad. Så du tycker om mobilen som jag gav dig, eller? Och så, du säger, ja, den var fet, alltså, det har alla funktioner, eller vad det heter. Den har pixlar och kamera och sånt. Hon är glad. Men om du börjar, varje gång hon ser dig, så tar du mobiltelefonen och, ni vet, tappar in vattnet, slarvar med den, typ kastade på golvet, förstår du, så här grej. Då mår hon dåligt och tänker, det här är ingen respekt mot min present, för vad ärlig, yani. Jag ska inte ge henne mer presenter. I alla fall, jag skulle tänka så. Eller, om du har fått den här mobiltelefonen, och sen kommer han som har uppfunnit mobiltelefonen, okej, okay? Uppfinnaren av mobiltelefonen, och ser att du använder mobiltelefonen till ett annat syfte än vad han skapade den för. Yani, istället för att prata i mobiltelefonen, du använder den som typ, alltså, toalettpapper eller någonting. Ja, du kanske tycker det är bra. Eller dricker soppa med den, jag vet inte. Någonting. Han som skapar den här mobilen, han kommer flippa ur totalt, för att han har uppfunnit en sak för ett syfte. Han säger, det här är till det. Hon får inte använda den till att dricka soppa eller vad det är. Hon får bara använda den till att prata med. Vill hon inte, hon ska inte använda min telefon. Tänk dig då att Gud har gett dig öga, han gett dig öron, han gett dig hjärta, han har gett dig alltså gåvor. Om du använder gåvorna som Gud har gett dig på fel sätt, Gud blir arg. Därför det är inte snällt att göra så. Och han kommer inte ge dig mer gåvor. Han ger dig helt enkelt en bra hälsa och så. Och han kommer strunta i dig, för du struntar i honom och hans gåvor. Och om du använder dig själv till fel syfte, jag menar, uppfinnaren av en mobiltelefon blev arg för att du använder den för fel grej, tänk dig då Gud, hur han kommer bli arg om du använder ditt öga eller ditt öra eller ditt hjärta på fel sätt. Så att du måste tacka Gud för det här. Så han inte tar det ifrån dig. Han tar det ifrån dig. Det här är helt och hållet gåvorna som du har. Och du kan inte ersätta sen hörsel med en annan bra, bättre hörsel eller öga med en annan öga. Du är över sen där. Du förlorat ögat, får ingen tillbaka. Finns inte köpa Ica, Konsum, Kviberg eller någonstans. Det är över där. Så min syster och min bror, vi måste förstå att vara religiös och praktisera islam, det kräver ändring. Det här är min poäng. Och det här är en viktig poäng, därför jag pratat om det länge. Och det finns mycket mer grejer man kan göra. Men hur ska vi göra det nu? Nummer ett, måste ändra. Yani, det du läser idag för böcker, ändra det till islamiska böcker. Förstår? Det finns islamiska böcker. Du har framför dig där några häften på borden där. Det finns där exempel. Det finns böcker på engelska, artiklar på engelska, på svenska, hemsidor och sådär. Det du läser måste du ändra. Du kan inte läsa samma skrav som du läste innan. Det är folk som går in på Aftonbladet och läser massa skrav och sitter och läser nöjesliv och kändisar och skådisar och vad de har gjort. Vad är det som är intressant med det? Jag läste en artikel som blev skickad till mig via mail. Det står så här. Vad står det för något? Ja, det står att det fanns en man. Om vi ska kalla han en man, vi kallar han, vad ska vi kalla han? En med det manliga könet, säger vi. För att man är han inte. Han köpte Madonnas toalettsits för typ 1 miljon eller någonting. Du vet vad toalettsits är för någonting? Den grejen du sitter på, det luktar illa. Han köpte den för jättemycket pengar. Det här är det intressant att läsa det så här. Eller vem vill köpa på auktion eller på eBay Britney Spears senaste BH eller något sånt. Det här var det stora tingar i. Och du läser det här hela tiden. Hur tror du din hjärna tar emot sån här kunskap? Det här kunskap, någon form av kunskap, ja. Om du äter McDonald's varje dag och Burger King och jag vet inte, pizza och kebab och sån här, en tjock mat. Vad kallas sånt mat? Vad kallas sånt mat? Vet du det? Vad kallas sånt mat? Skräp mat. De kallar det skräp. Därför att om du äter mycket skräp mat, din kropp blir skräp också. Håller du inte med? Din kropp blir skräp. Och believe me, jag har erfarenhet av det här. Och det är så. Om du äter skräp, du blir skräp. Så om du läser skräp, din hjärna blir också skräp. Om du läser skräp, din hjärna, din intellekt blir skräp också. Det du läser skräp. Så det du läser, du måste byta ut det. Kan titta och läsa massa idder och titta på massa konstiga grejer på Idol och Big Brother. Såna här program som du tittar på får dig leva i en fantasivärld. När du tittar på ett ställe, vad ska vi kalla det här stället som visar såna här program, en svinstia kan vi jämföra det med. Om vi jämför ett program som Big Brother exempelvis med en plats där grisar bor, hur ser det ut där och hur ser det ut här? Grisar, de gör allt de känner för. De ligger med vem som helst. En gris kan ligga med vem som helst. kan ligga med en släkting också, han bryr sig inte. Äter vad som helst, dricker vad som helst, kan dricka sin egen offer och kissa sånt. Inga problem för grisningar. Förstår du? En gris skäms inte för någon. Är inte blyg. Förstår du? Så jag tittar ju på Big Brother. De äter vad som helst, de dricker vad som helst, de ligger med vem som helst. Eller har jag fel eller? Eller är de här typ högutbildade professorer som sitter och studerar vetenskap? Skulle det här vara intressant Big Brother då eller? Om Big Brother var ett par tjejer och killar som satt i enskilda rum och tjejerna studerade matematik och de andra geografi och de skulle komma överens om någonting för att få en bättre lösning för problemen i världen, skulle du titta på det? Så vem bryr sig om det här? Jag vill ha lite nakenhet, kom igen. Lite folk som gör lite haram här va. Det här är vad folk vill. Och du tittar dag in och dag ut med dina ögon och hjärnan fylls med skrapp. Och sen så tycker du det är konstigt att när du läser Koran att du inte känner något i ditt hjärta. Skämtar du med mig? Det är klart att du inte känner någonting. Ditt öga har tittat på skrapp. När du tittar på bra grejer, tror du Allah ska låta dig känna någonting? Allah förbjuder dig den här fina känslan. Därför att du har haft en gåva han har gett dig i ögat och du använder den på fel sätt. Allah säger titta inte där och du tittar där. Eller folk som sitter och tittar på program på MTV som får dem att leva i en drömvärld. Program som exempelvis MTV Cribs. Har ni sett det här? Ni tittar på det varje dag, Gud. Det här programmet, samma sak. Folk som är rika och lyxiga, bilar och hus och villor och jag vet inte, pengar och guld och du lever i en drömvärld. Det här värsta. Och sen kolla och så här. Och så sitter du och mår dåligt för att sen du tittar på hans bil, sen du tittar på din pappas bil. Tänk vad det är för bil. Eller Volvo 440 eller vad det är. Du tittar. Eller en man, det här har förstört hus. En man som tittar på massa tjejer på tv och han kollar och värsta formerna och kollar och sen han kollar på sin fru och han tänker vad är det här valkar och äckliga grej. Han mår dåligt. Han förstör, han dumpar sin fru, han gör zina, han blir otrogen på grund av några blickar på någon kanal som förstör en hel familjs framtid i hus och kanske han har barn allt. Så tro mig, när Allah säger till dig titta inte på det som inte är nytta för dig och profeten säger titta inte på det som är nytta för dig, det är för att de vet vad nyttan ligger. Det är för att de tycker om dig. Det är inte så att de hatar dig. Tvärtom. Så byt ut det du tittar på mot det något som är bra. Och det finns ersättningar. Om det finns video, islamiska videon finns, det finns också jiddervideo. Det är både, det finns båda två. Du säger, men får man lyssna då? Vad ska man lyssna på? Säger du, lyssna på det som Allah blir nöjd med. Yani, exempelvis musik. Allah blir nöjd med, blir han nöjd med musik? Eller? Jag vet inte, alltså. Och du kan ju försöka. Lyssna på musik och fråga dig själv. Är Allah glad nu eller? Är det här något som Allah tycker om? Ha? När du sitter och lyssnar på låtar. I'm in the club och såna här grejer. Gillar sånt Allah eller? Kanske han, jag vet inte, kanske Omar och Bakr och de lyssnade också. Du måste tänka så min syster och min bror. Därför att om du inte tänker så, du kommer få synder 24 timmar om dagen. Det vad gör Allah glad? Du tänker, vad gör Allah glad? Musik eller Koran? Se Koran, lyssna på Koran då. Läs den. Okej, okay. Gör Allah mer glad. Finns det något mer jag kan lyssna på? Typ föreläsningar. Det gör också Allah glad att höra om Allahs religion. Vad gör Allah? Du hela tiden frågar dig. Säg inte, men jag menar, är det inte så stor haram det här? Kom igen, överdriv inte. Hela världen är musik. Alla dansar och sjunger. Jag måste också dansa och sjunga. Vem har sagt du måste? Ingen sagt du måste. Ingen tvingar dig. Ingen lägger vapen på mitt huvud och säger dansa och sjunga. Nej. Du har egna värderingar. Du har egna, yani, värderingar och egna regler som alla andra har. Och tänk också på vad som är. Så du lyssnar och du tittar och du rör och du går och du läser. Du måste byta ut och ändra. Titta på ditt rum exempelvis, hur det ser ut där. Yani, du kollar på ditt rum, du tänker yani, jag har massa grejer på väggarna och massa grejer som yani, jag undrar om det här är något som är bra för min religion. Kommer det här hjälpa mig närmare till paradiset? Eller inte? Titta på dina kompisar. Vem är du kompis med? Yani, är du kompis med någon som kommer att påminna dig om bönen exempelvis? Eller är du kompis med någon som kommer hjälpa dig typ köpa ut cigaretter i affären? Yani, vem är du kompis med? Och det här är också en viktig grej. Därför kompisen drar dig utan att du märker. Och du tittar på också yani, hur det ser ut hemma. Hur det ser ut i din skola. Ditt sätt att prata. Du måste börja tänka på detta. Därför att
Allah säger i Koranen att varenda grej som du yttrar blir du frågad om. وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلْ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Allah säger så. Varenda grej du säger, du uttalar, det finns en övervakare som antecknar väldigt noggrant vad du säger och gör. Varenda grej. Sen när du dör och träffar Allah, det här kommer fram i din lista, i din bok. Och så står det den här dagen du gör, den här dagen du snackar om den här tjejen eller den här killen, du gör om honom, gör om henne och så vidare. Lyssna på den här hadithen, mycket skrämmande hadith, subhanallah. Profeten alayhi salatu wassalam, han säger till hans följeslaget, hans kompisar, han säger till dem: vet ni vad det är, eller vet ni vem det är som är fattigast bland er? Vem är fattigast bland er? Så profetens kompisar, de sa till honom: det är den som inte har några pengar eller någonting, alltså några ägodelar. Det är den fattiga. Om jag frågar dig så, du säger samma sak: den fattiga är den som inga pengar. Profeten, han hade ett annat svar. Därför profetens ögon är inte på dunja. Profetens ögon är på nästa värld, nästkommande liv. Han tänker på den. Han bryr sig inte om fattigdom här. Det är inte viktigt om man är fattig eller rik här. Vad är det som är viktigt? Han säger alaihissalam: nej, den fattiga bland er är den som kommer på domedagen med bön och fastan och zakat, men han har svurit mot denna och ljugit om denna och skadat denna och slagit denna, så att de tar ifrån honom alla hans goda gärningar och han blir kastad i helvetet. Det här är det fattig. Så att ändra sitt liv kräver att man ändrar sin moral. Du kan inte bete dig på samma sätt mot folk. Idag finns man, de rätar varandra hela tiden. Vet, kolla hans trut, man kollar hans näsa, han måste vara, jag vet inte vad. Kolla han, kolla hon. Hur kan hon ta på sig, hur kan hon göra? Alltså den här grejen funkar inte för muslimer. Muslimer beter sig inte så. Det var en tjej som blev muslim i London för inte så länge sedan. Kanske inte var London, någon stad i Storbritannien. Bröderna som berättade för mig historien, de var alltså inblandade. De sa, jag frågade varför blev hon muslim? Läste hon Koranen, ni vet, var någon som övertalade henne? De säger nej. På grund av moralen. Jag sa, vilken moral? Han sa, vi brukade stå utanför moskén efter Maghrib. Och deras moské, det var en lokal. Så efter Maghrib, de gick ut och ställde sig och pratade lite där och så. Och hon tjejen, hon brukar alltid komma hem från sitt jobb vid den tiden. Och hon bodde ovanför moskén. Så varje gång hon kom förbi, de brukar stå utanför och prata på arabiska. När hon gick förbi så bytte de språk till engelska. Och det här skedde, det hände hela, varje gång, varje dag efter Maghrib det här hände. Efter någon vecka eller någon månad, kommer jag inte ihåg riktigt, men hon frågade dem. Hon stannade upp och hon sa ursäkta. De sa ja. De skrämde inte iväg henne. Gå ifrån, prata inte med tjejer som vissa bröder gör. Utan de sa ja. Man kan sänka sin blick här. Hon är icke-muslim, hon vill veta om islam. Ta det lugnt. Vad vill du? Hon sa, varje gång jag går förbi er så pratar ni arabiska först. Jag vet, jag hör er långt ifrån. Ni vet, araber, de är högljudda lite ibland. Så hon hör långt ifrån att de pratar arabiska. Sen hon kommer förbi och så hör jag er byta språk till engelska. Varför gör ni så? Han sa till henne, därför att ni inte ska tro att vi pratar om dig. Bara så. Han tänker inte på, nu ska hon konvertera, varför gör du så? Han tänker inte det. Hans kontakt med Gud är viktigast. Han tänker på Gud. Han vill inte vara orättvist mot någon. Så han sa, därför att vi är rädda att du tror att vi pratar om dig. Hon sa, va? Hon sa, vem har, yani, hur kan ni tänka så? De sa, ni vet, Gud, yani, så sa han hadithen, det här. Att man kan be och allting, men man måste vara bra mot människor. Så hon blev muslim genom det här grejen i alla fall. Ser du? Moral. Moral. Det är jätteviktigt det här, att man ändrar sin moral till det bättre. En annan kille, en ung kille yani, som var religiös, han gick förbi ett hus som hade staket och det kom fram yani, han tittade upp så här, så var det en gren som liksom böjde sig utanför staketet, och den här grenen, det hängde ett äpple eller päron på den, så han tog den och började äta. Han ville äta. Sen kom han på att den här grenen, den var från ett träd som fanns inne i en mark som inte han ägde. Det är inte hans äpple det här. Han har stulit det. Jag tänker, du skämtar med mig, eller man ska inte vara så noggrann här. Han har stulit det. Det minsta lilla, det minsta lilla. Så han gick till huset och knackade på. Bling blong eller knack knack. De öppnade. Han sa ursäkta, jag har tagit ett äpple från din trädgård och jag visste inte och sådär. Kan du förlåta mig? Därför om inte han förlåter honom, då är han skyldig honom det här, han måste göra någonting för att han ska bli förlåten. För han har stulit nu. Och han har ätit upp det. Ersätta på något sätt. Tills den här människan blir nöjd. Så han sa, kan du förlåta mig? Så mannen som öppnade tittade på honom lite så här. Han sa, nej, jag förlåter inte dig. Han sa, vad är det med dig? Det är ett äpple, kan du förlåta mig? Han sa, jag förlåter inte dig. Han säger, snälla, kom igen. Domedagen och så framför Allah, jag vill inte hamna i helvete för det är äpple. Kom igen. Så. Han sa, nej, jag förlåter inte dig. Men vad är det med han? Han sa, nej, du är inte förlåt. Så han sa till honom, vad vill du jag ska göra? Jag gör vad som helst, snälla. Han är rädd för Gud, ni vet. Så mannen säger till honom, jag förlåter dig bara på ett villkor. Han sa, vadå? Jag gör vad som helst. Han sa, du gifter dig med min dotter. Det var det. Han sa, jag vet inte. Han bara, annars förlåter jag inte dig. Kallas, vi ses på domedagen. Så han sa, okej, varför inte? Jag gifter mig. Så han frågade om dottern. De sa till honom, hon har inget ben, en arm fattas, tre fingrar fattas, helt handikappad tjejen. Så han tänkte att hans liv är över, ni vet. Han måste gå runt och ta hand om en tjej hela sitt liv. Så han gifte sig med henne och på bröllopsdagen, han hade inte sett henne. Så för första gången han skulle se henne hemma hos pappan då. Och de skulle skriva kontraktet. För pappan sa, du ska gifta dig. Han sa, får jag säga? Han sa, nej, du måste gifta dig direkt. För han var rädd kanske, ni vet, om han ser henne, det fattas ett ben, en arm och sånt. Du vet, han ångrar sig eller någonting. Ingen vill gifta sig med henne ju. Helt, ni vet. Så han satte sig ner och så kom hon in på en rullstol. Och han såg henne. Och han sa, jag har aldrig i mitt liv sett en skönhet som henne. Hon var jättevacker i ansiktet. Förblindande, ja. Helt förbryllad blev han över hennes utseende. Han glömde bort armen och benen som fattades så. Han tänkte bara på skön. Och de gifte sig. Och det gick bra. Jag menar, kom igen, de fick säkert massa bidrag, handikappbidrag och sånt, som vissa invandrare skulle säga. Eller hur? Massa bidrag får man, bara blind. Det var en kille, han sa till mig, han sa, min farsa är blind, jag sa förlåt. Han bara, nej, det är bra, vi får massa pengar. Han var saglad, va? Jag sa, mashallah, gratis. Stackars hans farsa. Så i alla fall, han fick tillbaka det. Och det här är subhanallah, min syster. Om du lämnar någonting för Allahs skull, Allah ger dig någonting tillbaka som är bättre. Det här är en hadith ifrån profeterna. Alltså, tror du inte på profeterna, alayhi salatu wasalam? Han säger så. Han säger, man taraka shay'an lillah, awadahu Allahu khayran min. Han säger, om du lämnar någonting för Allah, Allah ger dig tillbaka någonting bättre. Det här är Allah. Allah äger allting. Lahu ma fis samawati wa fil ard jalla wa ala. Allah äger allt mellan himmel och jord. Allah äger det. Han ger dig. Allah jalla wa ala är mäktig. Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas blev frågad en gång. Ibn Abbas, profetens kusin, en stor lärd i Koran. De frågade honom, hur kommer Allah, för det finns en hadith som säger att varje människa på domedagen kommer få en stund ensam med Allah. Hur ska Allah göra det här samtidigt? Det är omöjligt ju. Hur kan Allah fråga alla och prata med alla samtidigt? Det går inte in i människans hjärna. Så då frågade Ibn Abbas, hur? Så Ibn Abbas säger, på samma sätt som Allah försörjer alla samtidigt, han kan ta hand om alla samtidigt. Allah, han hör alla röster, olika språk, olika tungor. Vissa frågar honom om pengar, andra frågar honom om förlåtelse. Han accepterar alla samtidigt. Det är Allah. Tror inte du att Allah kan hjälpa dig och stärka dig? Allah subhanahu wa ta'ala, allt du säger han förstår, oavsett vem du är, i alla världens hörn, i alla världens språk. Allah, han vet om det här. Det är kungen. Han är konungernas konung. Subhanallah. Jalla, han är den som styr allting du ser framför dig i rätt proportion och rätt ordning. Perfekt är han. Subhanahu wa ta'ala. Fel fri ifrån misstag. Han är inte en som sover eller stumrar till. Han tar hand om dig. Så ändra dig själv, så kommer du upptäcka att Allah jalla wa ala kommer att ändra ditt liv och hjälpa dig. Detta Allah vi pratar om. Nästa gång biiznillah subhanahu wa ta'ala, så kommer vi ta upp kunskap i islam, och att efter man ändrar sig så måste man börja lära sig sin religion.
Så vi ska prata om kunskap om Koran och Sunna och dyrkan och familjen och da'wa och allt det här. Inshallah, inte allting nästa gång, men vi ska försöka inshallah göra vårt bästa. Och barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.